that TARDIS is Tony about? I need to have a word with him.
No, he's popped a Pret, hasn't he? You know, we take turns. He's gone to get me my crayfish salad.
He's a vegan, isn't he?
He's so boring with food, it makes it a nightmare in here. You can't get anything.
He likes a bit of tofu, doesn't he?
What are the constituent parts of tofu?
It's a weird colour, isn't it, tofu?
It's light grey. I don't know what it is. Show me the person who can tell me what the fuck tofu is, and I'll give him a medal. Because no one knows what it is. It's just a name.
It's like a shadow.
Yeah.
Hey, they ran out of crayfish, so I had to get you a cheese sandwich.
Oh, for God.
I could rustle up a sort of...
Don't say it.
Tofu burrito.
No. Not tofu. The day you can tell me what tofu is, I will eat it. What is it? What's it made from?
Miracles.
Fuck that noise. Grattis till oss!
Ja, hej! Det är inte bara det att vi har över 600 likes. Nu måste jag kolla exakt hur många likes vi har bara för det. Vi ska ju fira det här. Frågan är om Satori blir firandet och så tar vi Spooner eller något annat.
Ja, det är för 700 såklart.
603 likes.
Ja, det går stadigt uppåt.
Mm.
Nej, men vi tänkte bara göra en liten snabb introduktion till någon form av medley-avsnitt.
Mm.
Så mycket hybris har vi fått.
Vi ska klippa ihop någonting av våra 15 avsnitt. Ja. Det är ändå nice. Idag var det ju verkligen exakt ett år sedan vi gjorde den första.
Det har gått typ snabbt.
Det är skithäftigt, ja. Verkligen. Och det har varit lika fint väder idag som det var då.
Det har varit en ride.
Mm. Det är också i samband med kvinnodagen. Jag tycker att det är väldigt, väldigt vackert.
Jo, men det är framförallt det som jag tänker på. När jag tänker på när vi startade på dem. Liksom, att det var dagen efter. Det var det här jobbiga som hade hänt.
Mm. Ja, natten, just där. Det. Ja, just det.
I Malmö. Så. Så, men det minns vi tillbaka på. Ja.
Det har varit ett bra veganår.
Det var super.
Det har gått bra för oss, känns som. Vi har
etablerat oss.
Vi har etablerat oss stadigt. Det är ändå typ nästan i snitt 2 likes per dag.
Ja.
På ett år. Och vi har livepoddat en hel del.
Vi kommer fortsätta med det också.
Det kommer vi fortsätta med. Vi har ju i alla fall 1 eller 2 gig säkrade.
Kanske 3 till och med.
Mm, mm. Så det händer bra grejer. Idag ska vi gå och se en biofilm som innehåller valpar. Jag tänkte försöka göra en brygga till att vi ska spela in ett avsnitt sen om att använda djur i kultur.
Ja, jag är helt mållös.
Ja,
men det, absolut, det ska vi göra. Jag hoppas den är jättebra.
Mm. Men ska vi säga något mer? Eller ska vi hasta iväg till biofilmen?
Jag tycker vi hastar iväg och sen så klipper ihop den här skiten.
Det blir asbra.
Och får ihop något fint litet medley.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar på våran podd.
Tack, ni är bäst.
Fortsätt göra det. För att den kommer fortsätta vara lika bra i 100 år till. Var det någonting?
Jag tror det bara skrek. Det låter superfullt. Ah!
Så tog de upp det faktum att det i Sverige finns endast 2 veganpoddar. Och båda kommer från Västerås, alltså produceras i Västerås. Och de efterlyser då andra veganpoddar. Och eftersom att vi befinner oss i Sveriges veganhuvudstad Malmö, så tänkte vi att det är ju helt sjukt att det inte finns någon veganpodd i Malmö. Och kände oss manade.
Halvt på skämt, halvt på allvar. SMS:er direkt efter det här avsnittet. Och skrev, när ska vi starta vår veganpodd, Marit?
Precis.
Och nu är det dags då.
Ja, nu är det dags. Och vi har väl pratat om att vi mest kommer att... Eller vi kommer att prata mycket mer om maten.
Mm.
För att det kanske är där som vi lägger störst fokus. Vi är ju också båda väldigt intresserade av mat. Plus att här i Malmö då så finns det ju typ hur många kaféer och butiker och som helst. Restauranger. Och
för att det är liksom... För många så är det ju just genom maten det börjar att avgå.
Precis.
Tror jag.
Precis.
Eller i alla fall för mig gör det och antar för det också kanske.
Mm, absolut.
Och sen kommer kläder, kosmetika och så vidare. Mm. Men... just maten är där det börjar. Och därför kommer vi bara köra på det. Och kalla oss ytliga, men
Fan, då får vi vara ytliga. Vi lever i en ytlig värld.
Eller hur, eller hur. Och det är ju ändå en väldigt stor del av ställningstagandet, tänker jag.
Absolut.
Vilket kanske för oss in på vilka vi är och varför vi är veganer.
Precis. Ska jag...
Vill du börja, Truls?
Jag bor hemma med. Jobbar på veganrestaurang. Kaos. Det är ju kämt. Annars en veganväg, jag vet inte om det finns att berätta riktigt. Jag har varit vegan ett år. Och blev när jag bodde i Lund.
Vad fick det att ta steget liksom?
Men det var ju lite halvt genom dig faktiskt. Eftersom att jag kommer ihåg att det var en veganvecka på Smålandsnationen. Där du är aktiv. Det var väl den här tiden förra året ungefär. Där det var en vecka. Och då tänkte jag att jag hade varit vegetarian sen cirka 4 år tillbaka. Och kände att ja, men, det känns väl vettigt att vara vegan. Och tyckte, hade mött många som var det. Och kände att jag vill testa något nytt liksom. Och gick väl in kanske med den föreställningen om att ja, men jag ska vara det lite ibland. Och inte ställa till för mycket besvär och sådär.
Jag hade känslan att du var väldigt hardcore redan från början.
Alltså jo, fast så... det, när jag tar saker och ting på allvar så gör jag det. Så det kanske det är nog den känslan du ställer. Och det blev ju mitt slut den. För jag tänkte att jag testade en vecka och sen ska jag sluta. Men det slutade med att jag faktiskt blev bra. Och även att jag inte har ätit några mejeriprodukter sedan dess. Alltså för att jag är mig krånglig eller vad som helst så har jag faktiskt skippat det. För jag har ansett att vi lever i en sån konstig värld så att jag får fan i mig vara krånglig. Och just när det gäller att rädda djur och så vidare så är det fan i mig värde.
Så vad är din liksom största drivkraft? Är det djurrätten eller är det...
Jag skulle säga att det är djurrätten. Trots att miljön spelar mycket in så är jag framförallt av den åsikten att vi inte ska utnyttja djur på något sätt. Och det är en princip jag håller ganska väl på. Sen så kan man ju ha motargument i vissa saker som vi kanske kommer i senare avsnitt. Vad det gäller honung eller vad som helst. Men det är så jag håller på och det är ju faktiskt vad veganism är. Att man inte utnyttjar djur. Eller använder djurprodukter. Så det är därför jag är det. Och jag känner att det känns jävligt bra.
Är det för livet?
Ja.
Tänkte jag typ en öde ö så är det bara en ko. Nej. Men...
det är det ständiga argumentet jag får höra. Det är kanske den och just namnet på vår podd. Som jag har tagit jätteofta men jag tänker att antingen är det om en... Tänk om eller sa du vegan för ett folkhus. Men kan du berätta om din resa hit?
Ja, jag har varit vegan i drygt 2 år. Jag blev det genom ett nyårslöfte. Jag bodde i London och hade varit vegetarian i kanske, det måste ha varit 4 eller 5 år innan. Då åt jag fisk och älgkött. Min pappa är jägare. Och jag tyckte liksom att det var väl okej. Fisk slutade jag med kanske 2 år innan jag blev vegan. Men jag var vegetarian och gick runt i London. Där fanns det ett väldigt stort utbud av veganska kaféer, livsmedel, produkter. Och jag började väl fundera mycket mer på hur försvarbart det egentligen är att ändå äta mejeri. Och ägg eftersom att det bidrar ju i stort sett till lika stort lidande och lika stora miljöproblem som köttproduktion. Så jag bestämde mig för att jag skulle vara vegan i en månad. Januari månad 2011. Och det var rätt spännande. Jag arbetade på en italiensk restaurang. Det blev väldigt mycket pasta med olivolja den perioden. Men det gick väldigt bra ändå. Och jag var också så här att jag tänkte väl typ att ja, men om en månad så vill jag nog äta ost igen typ. Men det blev aldrig så. Jag kände liksom, eller det har aldrig varit en stund eller en period när jag bara, åh gud, jag önskar att jag kunde få gå tillbaka och käka ost igen liksom. Det har aldrig uppstått. Och också det här att jag, visst det känner sig krånglig ibland, men jag tänker att det är lite så här som ett mission. Alltså att vi vi måste få vara krångliga, för att det är ändå en ideologi och någonting som alltså för mig är det extremt viktigt, eller det är verkligen ett så ställningstagande. Och jag kommer ju mest utifrån liksom miljöaspekten. Jag har ju varit väldigt miljöintresserad väldigt länge. Och jag ser liksom inte att någon annan kosthållning skulle vara försvarbar än att vara vegan, för att det är liksom det mest energieffektiva och det som minimerar lidandet så mycket som möjligt. Du kommer aldrig kunna argumentera för att det är miljövänligare att typ äta naturliga djurprodukter, för att det kommer alltid gå åt mer energi att stoppa maten genom ett djur innan vi äter det liksom.
Så har du vettiga åsikter som människa, så anser jag att då är du också vegan. Om inte är det, så har du inte kommit. Jag vill förklara så mycket, eftersom att jag vet själv att jag ställde den frågan, kanske inte direkt, men att det var liksom det jag undrade lite innan jag blev vegan. Vad ska jag egentligen ha på mackan när jag faktiskt blir vegan? Och sen insåg jag att det fanns ju en hel djungel där ute att ha på sin macka. Men jag tror också att det är liksom, det är det som sätter stopp för många. Att så här, vad ska min frukostmacka liksom, vad kommer jag kunna ha på den då? När jag slutar äta min ost liksom. För att det är ju rutiner och det är liksom det jag gillar att ha något. Så det är liksom bara att få veta vad som finns. För att det finns ju mycket egentligen mer än en mejeripålägg eller köttpålägg liksom.
Men jag tror att många är så här att en smörgås är ju kanske det enklaste du kan äta. Och det är nog många som har ersatt en middag med en smörgås när de har varit för trötta för att laga mat liksom. Och sen, jag tänker att mycket smörgåspålägg kommer också i färdig förpackning, men att det ändå känns hyfsat så här okej, typ några skivor ost, salami, jag vet inte, ett paket smör, att det liksom inte kräver någonting, någon tillagning. Och för människor som inte är veganer eller vegetarianer så är de här ersättningsprodukterna fortfarande ganska främmande, tänker jag. De kanske inte vet att det finns vegansk hårdost, att det finns vegansk cream cheese, att det finns vegansk korv och skinka till exempel. Och då är det klart att det verkar främmande med smörgåspålägg om det inte får innehålla några animaliska produkter. Sen jag tänker att det allra, allra lättaste att bre på en smörgås, det är ju ändå smör eller margarin. Och det finns ju faktiskt och har funnits hur länge som helst, mjölkfritt margarin. Som det kan behöva lite extra salt, men det är kanske det enda. Men jag tror att många där också tänker att det är för mjölkallergiker till exempel.
Så det är många som hinnas av palmoljan, men för min del så ser jag hellre fördelarna med det än nackdelarna. Sen använder inte jag jättemycket margarin, men om man nu måste använda margarin så tycker jag att det är legitimt liksom. Eller så, det är ett fullgott alternativ.
Precis, och jag brukar ändå alltid resonera så att vi kommer ju återigen till det här, om vi stoppar maten genom djuret först så har vi förlorat 90% av energin. Och om vi då direkt skulle äta palmoljan, nu är det i och för sig många som jobbar med miljöcertifiering av palmolja, så det händer ju saker där också. Men om vi direkt äter grödan så har vi ju fortfarande vunnit något ur klimatsynpunkt och djurrätts synpunkt. Och det tycker jag är viktigt att tänka på. Sen ska jag ju aldrig underskatta bröd doppat i olivolja med salt.
Funkar väldigt bra.
Ett fullgott alternativ till smör, om vi säger så.
Du har en liten lista där, ser jag.
Ja, jag blev så himla inspirerad när jag fick den här frågan, för att jag började tänka på en massa möjliga pålägg som jag bara spånade ihop. Och så tänkte jag nu att jag ska läsa upp dem för dig ett efter ett. Så kan vi diskutera vad vi tänker om dem och om det är en bra blandning eller inte.
Om det är en hiss eller en diss.
En hiss eller diss, precis. Jag har 10 stycken. Är du beredd?
Shoot.
Okej, jag börjar med min absoluta favorit. Rödbetshummus och syrad vitkål.
Jag tänker så det knakar. Det syns ju inte genom radiomedlet.
Den här perfekta blandningen av söt rödbetshummus med syrlig citronsmak och den syrade vitkålen som bara liksom gifte sig.
Ja, men det kan väl bara en hiss egentligen, tänker
jag. Ja, jag tycker det också. Min jättekräsna kompis Jasmin gick igång väldigt mycket på den här kombinationen när jag bjöd henne på det. Så mycket faktiskt så att hon ringde mig idag och störde mig i mina studier och sa: jag håller på att göra rödbetshummus och syrad vitkål.
Då, så då, du ser. Det... Jag testade rödbetshummus men inte syrad vitkål, men jag gillar syrade grönsaker, så jag är all for it.
Då hissar vi den helt enkelt.
Det tycker jag.
Ja. Fint. Nästa. Tartex och pressgurka.
Definitivt en hiss.
En hiss, ja. Hur tänker du?
Ja, jag tänker att jag var aldrig ett... när jag åt kött som liten så var jag aldrig ett fan av leverpastej. Men jag tänker mig att det är så här leverpastej smakar, fast godare. Alltså tartex. Och många har ju framförallt pressgurka på sin leverpastej.
Precis.
Så jag menar, då är det här bättre.
Ja, men det känns som en riktig så klassiker. Men
tartex är ju liksom kanske det äldsta. Det känns väldigt gammalt på något sätt, väldigt så här robust, som finns i tuber i affärer. Oftast de flesta affärerna.
Pastej,
ja, av örter, typ. Finns många olika smaker, oliv och vitlök och så vidare. Men det är väldigt gott.
Ja, och också attraktivt för att det är en färdig produkt som du behöver liksom bara klämma på tuben.
Ja, men det går jättebra att ta med sig på, säg, fjällvandringen.
Ja, när jag åkte tåg mellan London och Falun en hel del, så hade jag nästan alltid tartex med mig. Svinenkelt. Ja, men då hissar vi den och så går vi vidare, eller? Nästa är då jordnötssmör, äpple och kanel.
Jordnötssmör är ju min personliga favorit. Så jag hissar den också. Det blir bara hissa här, känner jag. Men den är ju, jag älskar äpple och kanel också. Så att det kan ju bara bli gott. Och jag vet ju själv hur väl jordnötssmör gifter sig med söta saker, som banan eller äpple, eftersom att det är ganska strävt i sin smak. Så det tycker jag absolut.
Precis.
Och det är väldigt bra på sommaren också, tänker jag. Eller som man närmar sig. Jordnötssmör, även det, en färdig produkt du kan köpa i vanliga affärer. Och i princip alla jordnötssmör är ju ganska liksom.
Där är det ju mer en fråga om man vill ha jordnötssmör med tillsatt socker eller inte. Jordnötssmör är ju så otroligt enkelt att göra själv också, tänkte vi ändå tipsa om. Det är bara att slänga ner rostade jordnötter i en matberedare.
Ja, har du riktigt bra blender eller en matberedare, så köp ett stort paket jordnötter. Och släng ner så mycket bra. Och mixa. Och var inte rädd för att mixa för länge, för det kommer till slut att bli någon form.
Jo. Icke, kanske berätta om så här icke-vegansk alkohol, vad det är som gör det.
För grejen är ju så här att öl är ju, om vi börjar med öl, men också vin, så är det är ju plantbaserade drycker båda två. Så de har ju i sig ingenting som är icke-veganskt. Men nu när vi har industrier också här, så, eller egentligen alla tider, så har man ju använt olika djurdelar för att framförallt göra ölen klar. Så man alltså silar genom djurdelar. Och det man använder då är ju isinglas. Heter det på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska. Isinglas är gjort av simblåsan hos fiskar. Och ja, det är framförallt det som används då, oftast i öl. Sen har vi också gelatin i vissa fall. Jag tror det är det som man använder till Guinness, som jag snackade om innan. Jag är osäker. Så det är det man får se upp med. Och det listas ju inte heller på själva produkten i sig sen. Så det kan ju vara det som gör det lite klurigt att veta vad som är faktiskt är veganskt eller inte. Sen har vi ju även... jag jobbar ju då som ölinköpare på mitt jobb, och har mejlat lite nu. Det var ganska nyligen jag blev där, och har mejlat lite ölbryggeri och sådär, för vi serverar bara ganska öl. Och då fick jag ett ganska intressant svar av Lundabryggeriet här nere i Skåne, där han som jag har mejlat säger att gästen de använder E491 kan ha animaliskt fett i sig. Så det är ännu en fallgrop
som är ganska svår, och detta öppnade ögonen för mig lite.
Men det här med gäst är ju intressant också. Alltså jag var på en matmarknad i London och skulle köpa en sallad, och då bad jag om att få den så här vegansk. Och han frågade om jag ville ha balsamic vinäger.
Mm.
Och han bara, ah, men det är ju så här levande enzym i det. Det är så här... Och likadant med gäst, att jag vet att folk har frågat mig så här, när jag har sagt att jag är vegan, bara, ah, men äter du gäst så här? Och det är väl just för att det är så här levande processer. Samtidigt är det verkligen så här, alltså det går ju typ att applicera på allt i så fall. För att oftast, och gärna om man äter mycket så här, alltså det finns ju organismer som verkar på alla möjliga olika sätt liksom.
Ja, alltså det skulle ju vara svårt i så fall att vara, alltså det tycker jag tar lite långt, eller jag vet inte, det känns som en ganska drastisk så här, jämför, eller vad ska jag säga, en drastisk veganism om man tänker så, eller som typ att äta fallfrukt eller så, jag vet inte. Det
känns lite som det. Folk som,
ja, absolut,
som det, också.
Det skulle ju vara intressant att veta mer om detta. Så här, ja, läsa mer om det också faktiskt. Men ja, de här, i alla fall använder Lundabrygget. Jag blir väldigt, väldigt glad av att de svarade så utförligt och att de faktiskt liksom kollade upp där. För det känns också ganska ovanligt att eller till och med tillverkarna själva kanske inte riktigt kollar upp det. Sen har vi också det här att för att göra rent tunnorna, öltunnorna som man får, alltså på öltapp, så används ju ofta också någon form av av animaliskt produkt. Så oftast när du köper en öl på tapp så är den icke-vegansk. Nu har man dock börjat använda istället för sådana här kaggar som är liksom i stål så har man börjat använda plastkaggar som har någon form av påse där du kan fylla på ölen och sen så sugs den upp. Och de är ju garanterat djurfria. Så det känns ju bra att det har börjat komma sånt också. Jag vet inte, hur strikt är du med detta? Alltså när du köper öl på krogen?
Ja, alltså jag brukar nog tyvärr inte vara så strikt. Jag har ju liksom ett antal öler som jag vet inte är veganska. Alltså Guinness skulle jag aldrig köpa. Jag skulle aldrig köpa Newcastle. För den är inte heller vegansk. Men sen så är jag lite så här. Jag vet att du berättade för mig det här med tappöl. Och då så var jag nog lite försiktig med det ett tag. Du talade också om för mig att Brooklyn.
Ja,
du gav mig en falsk varning.
Ja, precis, eller jag tror de har varit icke-veganska.
Ja.
Men nu är de veganska igen. Brooklyn-bryggeriet som vi båda tycker om mycket.
Precis.
Eller de är ganska klassiska. Eller så här, den är ju så stor. Men de är veganska, så det är fritt fram.
Det är lugnt. Men ett tag så trodde vi att de inte var det. Och
ja,
då tror jag faktiskt att jag slutade köpa sån.
Ja.
Men sen, jag är inte så här att jag... Det är snarare så att jag slutar köpa en öl om jag får reda på att den är icke-vegansk, än att jag så här bara köper safe öl. Alltså jag köper nästan alltid en ny öl.
Men det är också.
Varje gång jag går på Systembolaget liksom. Så det är sällan som jag håller mig liksom inte till säkra kort, utan det är om jag får bevisat för mig att den inte är vegansk, då slutar jag nog köpa den. Och det här är ju såklart, alltså det är så konstigt hur den resonerar egentligen. Det är ju till exempel många som typ, många veganer som röker. Och alla cigaretter är testade på djur. Så det är också en sån här sak som den här typiska lasten, att det inte bara är det att den typ dricker alkohol, vilket är lite så här okej. Men också att det liksom kan vara ett veganskt undantag. Sen är det klart, vet jag om att någonting inte är veganskt så skulle jag ju liksom inte köpa det. Men att det är så konstigt hur ens moral inte sträcker sig så pass långt till att så här vara helt säker på att det är veganskt.
Men det var liksom vi sa, nämnde i förra avsnittet då, att det är liksom välja sina strider eller vad man får, alltså helt enkelt bestämma själv egentligen. Alltså hur långt jag vill sträcka sig. För det kommer ju egentligen inget, alltså det kommer inget icke-veganskt i produkten. Så det får man, ja precis. Och det kan också vara värt att nämna att många som kanske redan är insatta, men tänker ju att i Tyskland finns det ju en lag som har funnits sedan 1516
som heter Reinheitsgebot, som betyder renhetslagen, att det betyder att du bara får använda humle, kornmalt och jäst när du ska göra öl, och alltså ja, även vete i vissa fall också, för att göra öl. Och då tänker många att då det är inga animaliska produkter, det för att det får helt enkelt användas. Men när den här lagen implementerades så bortsåg man faktiskt från det, eftersom att alltså från att sila öl genom fiskel bland annat. Så att därför så kan det vara tyska sorter vara icke-veganska också. Det kan ju vara veta om man vill veta det, eller det är intressant i alla fall.
Men jag tycker att det går att dra en parallell lite grann till så här att det är många typ vegetarianer som äter ost med animaliskt löpe.
Precis, det gjorde jag också när jag var där.
Ja, och det är ju så här en restprodukt från typ slakt av kalvar, alltså det är ett enzym som finns i kalvmagar. Och att många var såhär, ja men kalvarna har ju ändå dött så att de kan lika gärna använda enzymet. Men det blir ju, samtidigt så blir ju det här såhär att bara, men okej, jag är ju vegan för att jag vill att djur aldrig ska behöva dö för en människa liksom. Jag har inget bra sätt att försvara att jag inte enbart dricker vegansk öl. Nu hoppas jag att jag gör det i kanske 99 fall av 100 att det är vegansk öl jag dricker, men jag har mycket sämre koll på vin. Det dricker jag sällan så att...
Jag vet inte riktigt varför vi inte tar upp det nu, för vi båda gillar ju mest öl, alltså intresserade av detta. Så vin, jag gissar och är nästan lite säker på att det är samma sak där, för att just göra det klarare vinet så används isinglas också där.
Vad roligt att vi sa precis här innan att vi tycker om grumlig öl.
Men det kan också vara, alltså oftast när det är en grumlig öl så är det ju vegansk. Men jag tänkte bara då att liksom, vi kan inte rada upp, nämna massa namn nu, alltså på ölsorter som är veganska eller icke-veganska. Så därför kan jag tipsa om hemsidan barnivore.com, där det finns det finns sjukt mycket spritsorter, alltså öl, vin, you name it, som de faktiskt har listat, och det står väldigt tydligt så här, vegan friendly eller not vegan friendly eller not checked. Och oftast kan man även se mejlen de har mejlat till de här bolagen och frågat dem liksom, så vi får, alltså det är väldigt, väldigt tydligt. Och där skriver de också liksom vad som är veganskt, om det är det, eller om de är veganska, vad, alltså så här, det är väldigt tydligt. Och så barnivore.com kan vi verkligen tipsa om. Inte jättemånga svenska bryggerier där, men det kommer väl, det finns en del.
Drivkraften. Ja, för det känns också som, men till exempel som, jag tänker på Bill Clinton som så här blev vegan, som var vegan i ett år och sen han bara, nej men det här var så jävla gött, jag ska vara vegan hela livet. Att för honom var det väl typ så här hans hjärtproblem som gjorde att han blev det från början typ. Och jag tänker att det är lite, det var någon som var inne på Raw Food House häromdagen. Och bara, det här känns så himla Gwyneth Paltrow. Och att det är så här, jag bara, ja, jo, nej men alltså, absolut. För att, och Raw Food House i synnerhet, att det är ju så himla mycket så här, jag har börjat läsa lite de böckerna vi har där. Och det är så här 30 goda anledningar till att äta raw food. Och då är det så här, du lever längre, du har färre infektioner, du äter enligt din kroppsbehov och så vidare och så vidare. Och att det är väldigt mycket betoning på det här att det är typ... Det är jävligt bra för din kropp. Och just det här med att det är typ antiinflammatoriskt till exempel och sänker kolesterolen och förlänger livet och bla bla bla. Det är så himla många saker som jag tror att kanske särskilt i en amerikansk kultur. För att jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand med det här liberala. Varje person är sin egen lyckas smed. Att det är så här, nu får du gå över till en... Du har ansvaret att gå över till en vegansk glutenfri kost för att leva längre typ.
Och sen livet finns det liksom, så att du kan välja dig själv i livets fritt land på varje restaurang i princip som du går på, oavsett om du är vegansk eller har alla rätter. Så är det nästan kutym att be om en förändring i sin beställning. Och det är också väldigt amerikanskt.
Det pratar väl Christopher Triumph med First Aid Kit
om. Ja, men exakt. Jag tänkte också på det. Jag satt ju på en buss mellan Boston och New York när jag hörde detta och kände att det är ju precis sant. Jag gjorde inte rätt, för jag var ju på restaurangen där de hade veganskt. Mm. Men det här att kanske be om kaffe och så här.
Såsen på sidan, och en extra gurkbit på...
Ja, och att alternativen ska finnas. Och det kanske har lite med det också. Att så här, du ska kunna äta väldigt onyttigt.
Ah.
Och väldigt så här, gott i situationstecken.
Mm.
Men du ska också kunna få dig liksom en grön smoothie.
Mm.
Om du har det.
Med grönkål.
Ja.
Kale. Kale smoothie.
För kale är ju, har ju blivit den nya. Min ståndpunkt har varit den att jag känner dels inget behov av att käka honung, men sen har jag varit ganska, om jag får säga det själv, opåläst kring de negativa aspekterna av honung. Det jag har gått på är väl att det inte är veganskt av princip, eller alltså av definition så är inte honung veganskt. Men också det att jag kände att eftersom jag inte riktigt vet vad det gör för skada, både för bina eller alternativt miljön, eller har för positiv verkan på miljön, så väljer jag hellre avstå för att ha ryggen fri skulle det visa sig att det är dåligt. Vilket det har också gjort, såklart, nu när jag har läst på ganska mycket mer. Istället för att jag skulle sitta där och äta honung. Och så, och jag skulle inte vilja göra det heller, för att dels så saknar jag inte det heller. Och så är det inte veganskt, eftersom jag är ganska principfast i min etiska veganism. Så vill jag inte äta det helt enkelt. Men nu känns det också som efter att ha sett den här dokumentären också, men också har läst på de senaste veckorna om det, så känns det som att jag står nu verkligen för min sak, nu kan jag argumentera för varför. För att jag menar, det hörde jag senast, det var i USA nu i somras, var det, jag bodde hos släktingar, och då så sa mamman i familjen, hon liksom, det var det enda hon inte kunde förstå i min veganism, var att jag inte käkade honung. Och det var en argument som du sa där också, att folk ser inte de här små djuren som faktiskt är djur, utan som insekter, som en fluga som du kan smälla på väggen. Liksom.
Ja, precis.
Och att de är mindre värda helt enkelt. Så det är nog det som många, framförallt icke-veganer, har svårt för. Att se att så här, honung känns som en så naturlig produkt.
Ja, precis.
För att de är knappt djur, helt enkelt. Och det har också lite svårt för. Eller så här, det tycker jag man ska göra uppfattning om, för att det är faktiskt djur.
Ja.
Och de har absolut ett alltså nervsystem, och de känner smärta och allt sådär. Så det är liksom ingen fråga om saken.
Precis.
Egentligen.
Nej, och det var ju det som blev tydligt för mig. Jag har ju ångrat mig nu. Jag tänker sluta äta honung. Vilket inte kommer innebära särskilt stora förändringar för mig heller. Jag får skippa den här dressingen på jobbet och en del bakverk. Liksom, men det är verkligen enda gången det har förekommit. Och det som blev så tydligt är att det är verkligen också en djurindustri. Och de sa ganska tidigt i dokumentären att vi tar ju binas mat, vilket är honungen, och ger dem oftast sockerlösning istället. Och så var det ett tillfälle då, vi fick följa lite olika bifarmare. Bland annat en som var lite mer så här, back to basics, och han hade bin i generationer bakåt och sysslade med lite mer så naturlig inom citationstecken. Och sen så var det en annan snubbe då som var en sån traveling bifarmer, så han förflyttade sig efter säsong genom USA, så han började när mandelblommen blommade, och sen så var det aprikoserna, och sen var det äpplena, och då transporterar han sina bikupor. Och sen har de liksom så maskiner som sköter, skrapar bort nektaren, och det var ju en massa parasiter på de här bina, och de dog, och det var en manipulering av vilka drottningar det ska finnas, och det var verkligen en business liksom.
Väldigt avancerat hur de liksom med mikroskop inseminerar drottningarna och
precis.
Massa sådana här saker.
Och även det här att de, när de fick sådana parasiter, att de pumpade då det sockervattnet som de fick att äta, hade de också blandat med antibiotika.
Ja.
Och det här är ju en sån typisk anledning till varför jag inte äter kött, är ju just till exempel antibiotikaanvändning, som är ett jättestort hot, eftersom att det läcker ut antibiotika och skapar multiresistenta bakterier som kommer att göra att vi kommer stå inför enorma problem inom medicin framöver. Mm. Och det här blev ju liksom helt avgörande för mig för att jag ska sluta. Och till viss del så har väl mitt honungsätande då berott på en okunskap. Och också att jag tror att väldigt många också föreställer sig att det här är en naturligare process än övrig djurhållning. Att det liksom, nej men det är en bikupa som står där och så står den där. Men
ja,
det är
hon kommer ändå, den producerar ändå. Liksom,
alltså, eller hur? Eller hur? Och sen så var det var så tydligt kopplat till ett kapitalistiskt system också. Vilket ju också är någonting som känns som en motivering till att den inte vill stödja sådana här saker. Det började ju med att den här traveling bee farmer, att han bara, what I see when I look at this is money.
Förhållande A är fel för att det är ett förtryck. Förhållande B är ett förtryck. Sålunda, förhållande B är fel. Denna triviala logik bör leda feministen som tar avstånd från förtryck på grund av kön till att vara emot till exempel rasism, förtryck på grund av etnicitet, hudfärg. Att som feminism inte ta avstånd från rasism blir lika ologiskt som det vore för antirasisten att vara antifeminist. Men att som feminist eller antirasist inte ta avstånd från artism, nedvärderingen och bortseende från systematiska nedvärderingar och systematiska kränkningar på grund av djurart blir också ologiskt.
Mm, det är ju högst logiskt.
Det är ett väldigt basalt citat som vi använder och känns ju på alla sätt rätt. Liksom. Det...
Och det är lite det vi kommer fram till också. Alltså förtryck är ett förtryck, är ett förtryck. Liksom.
Ja.
Sen så pratade vi om köttets symbolik. Och då handlade det mycket om hur kött kan vara... Alltså kött, hantering av kött, köttätande och så här vurmande för kött kan vara ett sätt att skapa ett manligt genus eller en machokultur liksom. Och det är ju så här att kött är ju starkt förknippat med manlighet. Vi hade Per Morberg som exempel när vi pratade om det här. Och hans tv-program, han är ju, Per Morberg är ju tv-kock. Han har bland annat ett program som heter, han är för övrigt, han har slutat som domare för Sveriges nästa mästerkock och blivit ersatt av en kvinna. Jag vet tyvärr inte vem hon är, men de har ju fått väldigt mycket kritik för att det har varit tre manliga domare. Så det är kul att det är en kvinna nu i alla fall, även om jag hatar programmet i sig. Nog sagt om det. Men Per Morberg har ju ett eget program som heter Vad blir det för mat? Och där är han hemma på sin gård och hanterar döda djur i absurdum. Alltså det är liksom, han är ju inte den som langar upp en filé putsad liksom, utan där tar han in en hel gris i sitt kök och skär upp den och slaktar och styckar. Vi läste bland annat en kandidatuppsats om hur Per Morberg skapar sitt manliga genus. Genus är ju vårt socialt konstruerade kön. Och att han konstruerar sitt manliga genus genom det här sättet att hantera köttet. Och att även det finns en stark machokultur, just nu även en hipstertrend, skulle jag vilja säga, om det här att... Att kött blir, det är ju mycket förknippat med typ att bara, kött för att jag tränar mycket eller för att jag är stor och stark och jag behöver äta kött för att det är fullvärdiga proteiner och bla bla bla. Och att det här inte nödvändigtvis i sig kanske är någonting dåligt för att det är klart att du måste få skapa ett manligt genus om du vill det. Men det är just den här machokulturen och det här våldsamma sättet att förgripa sig på en annan levande varelse som även kan översättas i att förgripa sig på en levande varelse som är en människa. Och det är det här vi också återkommer till lite hela tiden, att sättet som vi, genom att vi utnyttjar djuren på det här sättet, så legitimerar vi en sorts förtryck och det kommer alltid att kunna översättas till förtryck av andra levande varelser också. Så ja, det finns en väldigt stark mansnorm, machokultur och kring kött och köttätande och just det här sättet att slänga runt med döda kadaver för att verka manlig och stark och så vidare. Och det var väl ungefär det om det.